Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken HPR's 10 Must Reads on Change Management, volym 2 är en redigerad samling artiklar från Harvard Business Review, utformad för chefer och ledare, som behöver genomföra organisatorisk förändring under osäkra och skiftande villkor. Boken är inte en sammanhängande modell från en enda författare, utan kombinerar perspektiv från bland andra John P. Kotter, Tim Brown och Roger L. Martin. Därför behandlas förändring från flera håll, som strategi, kultur, nätverk, organisation, design och arbetssätt. Den återkommande frågan är inte bara hur ledningen beslutar om en förändring, utan hur människor faktiskt blir beredda att stödja och bära den i vardag. Samlingen tar upp 8 acceleratorer för strategisk förändring, design thinking som metod för att skapa acceptans, samt svårigheterna med omorganisationer och storskalig agilitet. Bonusartikeln Accelerate av Kotte sätter särskilt fokus på förändring i en miljö där turbulens inte längre är ett undantag. Bokens syfte praktiskt, den hjälper läsaren att bedöma vilka förändringsinsatser som är nödvändiga och hur de kan få verkligt fäste i organisationen. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, 8 acceleratorer gör förändring till en löpande organisatorisk förmåga. Ett centralt spår i samlingen är John P. Kotters idé om 8 acceleratorer för strategisk förändring. Den skiljer sig från en syn där förändring hanteras som ett tillfälligt projekt med en plan, en styrgrupp och ett slutdatum. Istället utgår den från att organisationen behöver kunna reagera på nya möjligheter och hot medan den vanliga verksamheten fortsätter. Acceleratorerna betonar bland annat en stark känsla av angelägenhet, en vägledande koalition, en tydlig strategisk riktning, frivilligt engagemang och synliga kortsiktiga resultat. Poängen är att dessa delar förstärker varandra. Angelägenhet utan riktning skapar stress, medan en välformulerad vision utan engagerade människor stannar i ledningsgruppen. Kotters bonusartikel Accelerate utvecklar också tanken att den traditionella hierarkin inte alltid är tillräckligt snabb för att hantera förändring. Hierarkin behövs för stabilitet, ansvar och effektiv drift, men kan kompletteras av mer flexibla nätverk där medarbetare från olika funktioner samlas kring strategiska initiativ. För svenska organisationer, där förankring och samarbete ofta värderas högt, är detta en relevant distinktion. Delaktighet får dock inte förväxlas med otydlighet. Samlingen pekar mot att ledningen måste ange riktning och prioriteringar, samtidigt som fler än de formella cheferna mobiliseras för att driva arbetet framåt. För det andra, organisationskulturen behöver användas som hävstång, inte behandlas som ett hinder. Boken behandlar kultur som en praktisk faktor i förändringsarbetet. Inte som en abstrakt uppsättning värdeord på en webbplats. Kultur visar sig i vilka beteenden som belönas, vilka frågor som anses rimliga att ställa, hur beslut fattas och vad medarbetare tror händer när något går fel. En förändring som krockar med dessa vardagliga normer möter ofta passivt motstånd även om den formellt har godkänts. Samlingens perspektiv är därför att ledare bör förstå de befintliga kulturella styrkorna och använda dem som en katalysator. En organisation med stark yrkesstolthet kan exempelvis vinna acceptans genom att koppla förändringen till kvalitet i arbetet snarare än till enbart kostnadsbesparingar. Samtidigt behöver ledningen identifiera vilka invanda beteenden som håller fast verksamheten i det gamla. Det räcker inte att tala om innovation om medarbetare straffas när välgrundade experiment misslyckas. Kulturförändring blir trovärdig först när system, prioriteringar och chefers agerande ändras i samma riktning. Detta är särskilt viktigt vid långsiktiga omställningar. Eftersom en kommunikationskampanj snabbt förlorar kraft om den motsägs av hur resurser fördelas eller hur prestation bedöms. Boken ger därmed en mer nyanserad syn än idén att kultur kan bytas ut genom ett nytt värdegrundsdokument. Den framställer kultur som något som måste översättas till konsekventa val i organisationens dagliga arbete. För det tredje, nätverk och informella relationer avgör ofta om motstånd kan vändas till stöd. Ett annat viktigt tema är att formella organisationsscheman inte visar hela vägen för en förändring. Medarbetare påverkas av chefer, men också av kollegor de litar på, respekterar eller ofta samarbetar med. Samlingen lyfter hur nätverkstänkande kan hjälpa ledare att förstå sådana relationer och använda dem för att vinna stöd. Särskilt bland personer som tvekar eller motsätter sig förändringen. Det innebär inte att kritiker ska tystas genom intern opinionsbildning. Tvärtom kan motstånd innehålla viktig information om operativa risker, otydliga mål eller konsekvenser som beslutsfattare har missat. Skillnaden går mellan konstruktiv invändning och ett låst försvar av nuläget. Genom att involvera trovärdiga personer från olika delar av verksamheten kan det både få bättre återkoppling och skapa budbärare som översätter förändringen till lokala arbetsvillkor. I en kommun, en myndighet eller ett stort svenskt företag kan detta vara avgörande. Eftersom centrala beslut ofta behöver fungera i verksamheter med olika professioner och verkligheter, nätverksperspektivet förskjuter därför fokus från en enkel sändarmodell, där ledningen kommunicerar och personalen förväntas följa, till ett arbetssätt där stöd byggs genom relationer och dialog, men nätverk ersätter inte ansvar. Ledare måste fortfarande fatta beslut, hantera målkonflikter och vara tydliga med vad som är förhandlingsbart. Den praktiska lärdomen är att kartlägga inflytande och förtroende tidigt och att skapa kanaler där både anhängare och skeptiker kan bidra till genomförandet. För det fjärde, design thinking flyttar fokus från att sälja ett beslut till att förstå användarnas vardag. Bidragen om design thinking behandlar förändring som något som behöver utformas med utgångspunkt i människors faktiska erfarenheter. Många förändringsprogram misslyckas inte därför att målet är fel, utan därför att den nya processen, tjänsten eller strukturen är svår att använda i vardagen. Design thinking erbjuder då ett arbetssätt som börjar med att förstå användare, formulera problem tydligare, ta fram möjliga lösningar och testa dem innan de skalas upp. I en organisatorisk förändring kan användarna vara kunder, invånare, medarbetare eller chefer som ska arbeta i det nya systemet. Metoden är särskilt användbar när ledningen vet vilket problem som måste lösas, men inte säkert vet hur den bästa lösningen ser ut. Istället för att lägga all energi på att övertyga människor om en färdig plan kan organisationen bjuda in dem till att pröva och förbättra lösningen. Det kan skapa mer välgrundat stöd eftersom deltagarna ser att deras kunskap påverkar resultatet. Samtidigt är samlingen inte ett argument för ändlösa workshops eller för att alla beslut ska tas genom konsensus. Design thinking behöver kombineras med strategisk disciplin, tidsramar och tydliga kriterier för vad som ska testas. Annars kan experimenterandet bli en ersättning för beslut. Den viktiga poängen är att acceptans inte främst uppstår genom välpolerade presentationer, utan genom att förändringen upplevs som begriplig, användbar och genomförbar i det konkreta arbetet. Slutligen, agil skalning och omorganisation kräver att ledningen väljer rätt problem att förändra. Samlingen varnar indirekt för en vanlig fälla, att behandla omorganisation eller agilitet som universella lösningar. En ny struktur kan klargöra ansvar och förbättra samarbete, men den kan också skapa oro, tappa kompetens och lägga månader av energi på interna gränsdragningar. Därför behöver ledare först fastställa vilket problem som faktiskt ska lösas. Är problemet långsamma beslut, bristande kundinsikt, svagt samarbete mellan funktioner eller oklara prioriteringar? Om diagnosen är fel blir även en professionellt genomförd förändring felriktad. Resonemanget är lika relevant för agila arbetssätt. Att skala agilitet handlar inte enbart om att införa teamritualer eller nya roller. Det kräver att mål, styrning, resurstilldelning och samordning mellan team stöder snabbare lärande och leverans. Annars uppstår lätt en situation där team förväntas arbeta flexibelt medan budgetprocesser och beslutshierarkier fortfarande är rigida. Boken hjälper läsaren att se skillnaden mellan förändring som symbolhandling och förändring som förbättrar organisationens förmåga. I svensk arbetslivskontext, där omorganisationer ofta föregås av omfattande samverkan, blir frågan om rätt problem särskilt viktig. En bred förankringsprocess kan inte kompensera för ett oklart syfte. Samtidigt kan ett tydligt syfte göra svåra strukturförändringar mer begripliga. Det praktiska kravet är att koppla varje större ingrepp till observerbara behov och att följa upp om det nya arbetssättet verkligen ger de effekter som motiverade förändringen. Sammanfattningsvis, HBR:s 10 Must Reads on Change Management, volym 2 passar bäst för erfarna chefer, projektledare, interna förändringsledare och studenter som vill flera välkända perspektiv på organisatorisk omställning i ett kompakt format. Den är också användbar för ledningsgrupper som behöver ett gemensamt språk för att diskutera varför en förändring behövs, vilka människor som måste involveras och hur strukturer. Kultur och arbetssätt hänger ihop. Läsaren får inte en enda steg-för-steg-metod som passar alla situationer. Istället får hen ett urval av artiklar som belyser olika delar av samma ledningsproblem, från Kotters syn på kontinuerlig strategisk förändring till design thinking. Nätverk och agil organisering. Det gör boken särskilt värdefull när en organisation står inför en komplex förändring där en enkel modell riskerar att bli för grov. Jämfört med många renodlade handböcker utmärker sig samlingen genom bredden i källmaterialet och genom att den inte reducerar motstånd till ett kommunikationsproblem. Den visar att motstånd, tröghet och misslyckad implementering ofta har samband med kultur, incitament, relationer och en felaktig problemdefinition. Begränsningen är att artikelformatet kan kännas mindre sammanhållet än en bok med en enda författare. Fördelen är att läsaren kan välja de perspektiv som bäst passar den egna situationen. Som underlag för reflektion, diskussion och konkret planering är den därför stark. Särskilt för den som vill bygga en varaktig förändringsförmåga snarare än bara genomföra nästa omorganisation. Om du vill stödja Harvard Business Review, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!